Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4. Jag heter Gunilla Grell Lundgren. Nu är jag på Uddby museum, eller vad ska man kalla det?
Ja, det är Uddby gårdsmuseum.
Ja, tillsammans med
Göran Magnusson.
Museet ligger uppe på taket på Uddby café, kan man säga, på den gamla höskullen.
Det stämmer. Gamla höskullen är över lagården.
Det var lagård här på den tiden.
Ja.
Ja, just det. Och nu är det museum och här finns det prylar, ska jag säga. Det är vagnar, flera stycken, och barnvagnar och barncyklar och skolbänkar. Men har du någon aning om hur många prylar det finns?
Ja, det rör sig någonting mellan 600 och 800 grejer som vi har.
Stora och små. Och här ska du berätta lite grann om det här. Och hur gör vi då?
Jag tror vi börjar med en
det äldsta,
en
kanske.
Sten ifrån yngre järnåldern. Och den här malstenen som man malde mjölet på, den låg här i backen. Och den hade, lekte vi ju med när vi var små grabbar, min bror Erik och jag. Och sen har vi ju då förstått att det var en malsten och vi har tagit in den hit till mig. Och det är den äldsta grejen vi har här på museet.
Yngre järnålder.
Ja, 700-900-talet någon gång.
Efter Kristus.
Efter Kristus, ja.
Ska du berätta lite grann hur den ser ut?
Ja, en halvmeter i diameter. Och sen är det ju då så att man ser att den har varit väl använd, för det kanter upp på sidorna så att man har grövts ner på stenen undan för undan. Så att enligt arkeologer som har varit och tittat på den, så säger de att den är mycket väl använd, den här stenen.
Mm. Och sen ligger det en helt sfärisk sten uppe på. Är det en sten?
Det är en sten, ja.
Hur gjorde man?
Ja, man rullade, alltså man
Man la säden på stenen först.
Man la säden på stenen ju. Och sen rullar man precis som man mal i peppar eller någonting.
Och senap gör man ju, ja, fortfarande. Ja. Maler man på det sättet.
Ja.
Har den här använts i hushållet eller för att mala säden överhuvudtaget?
Nej, det är ett rent hushåll. Så att vi har ju väldigt mycket gravar här i backen ovanför. Och vi tror ju att det har funnits en plats där de bebott här bara 50 meter här upp ifrån där vi står nu. Och där hittar vi den här stenen. Och platsen är rätt lämplig för att ha varit en boplats en gång i tiden. En annan sten som är väldigt intressant, det är den här stenen som är fyrkantig och cirka en halv meter också i diameter, och den är inristat bokstäver i,
ja.
Och har suttit fast, det ser man här på sidan, att det har funnits ett hål där man har suttit någonstans. Vi har ytterligare en likadan sten som står bakom.
Ja, just.
Bägge de här stenarna hittade jag i brygghuset som ligger på vänster sida här, som är sommarbostad till mig. Och när jag grävde, det var jordgolv överallt där inne. Ett brygghus, det, om ni inte vet det, så är det ju ett hus där man slaktade, man tvättade, man bakade och man hade det också som och bryggde öl kanske. Och sen i det huset också någon drängkammare i. Och nere i jorden, när jag tog bort jorden som låg in under golvet, så låg de här två. Och det huset är byggt 1865. Så att det här har tillhört och funnits där före 1865. Och då frågar man sig, vad kan det sådana här stenar, väl huggna och icke någon vanlig gravsten eller någonting, funnits i Tyresö? Och att det är en mycket gammal sten, det kan vi ju förstå.
Du, det är inte runor som är inristade.
Nej, det är bara
det är tecken.
Det är bara tecken. Och vi har spekulerat och vi har väl också diskuterat lite med arkeologer om det. Och ett tänkbart alternativ, och nästan det enda tänkbara alternativet, det är att det har funnits i Tyresöhus, huset som fanns före slottet, där prinsvillan idag finns.
Jaha.
Och det där, om man går i gamla slott och tittar, så finns, är det exakt sådana stenar som ligger i fönsternischerna, alltså fönster, som fönsterbreder.
Ja, så det är inte golv alltså?
Nej, utan det där är säkerligen en, har legat i fönsternisch. Och det enda hus på Tyresö som skulle kunna vara aktuellt, så är det detta gamla Tyresöhus.
Mm.
Och det fanns ju inte i bondgårdarna, i torperna, såna här hus eller grejer i husen. Så att det där är, kan vi också säga, är väldigt gammalt.
Varför tror du man har flyttat det hit då?
Ja, det var ju så att när man river ett hus förr, då tog man ju alltid vara på allting till någon. Man behövde det. Och det kan hända att det lades som i spisen eller rätta på golvet eller någonting inne i det gamla huset som fanns före brygghuset.
Var det liksom en trofé det här att få en bit utav?
Nej, det tror jag inte på. Utan det här var rent praktiska. Man tog vara på virke som gick att ta vara på. Man återanvände allting och då blev det så med stenarna också. Och då har man på något sätt hamnat här nere. Mm. Och det är inte så konstigt, för här är ju, var ju en av de största gårdarna i Tyresö.
Ja. Det är så vi får börja göra nu också. Ta vara på mera saker.
Ett annat utav stenarna här, så har vi en halv malsten som ligger där inne. Alltså en kvarnsten till någon kvarn. Den, och den hittade vi här på 2000-talet. Eller brorsan, nere i bäcken som rinner här i närheten. Och då kunde man konstatera att här har stått någon skvaltkvarn en gång i tiden för några hundra år sedan.
Fanns det något litet vattenfall här då?
Ja, det var alltså... Det, ja,
ran från berget?
Ja, det där, hela bäcken, alltså det kommer ju uppifrån... golfbanan och rinner via Fårdala ridskola ner där. Och så att det är ju ström hela tiden och alltid funnits vatten i
och,
den.
Och det var tillräckligt fall då för att ha en kvarn också.
Ja. Och det kan man se där att här är det ju lite stenar runt den där låg, så att det är något fundament eller grund till en gammal byggnad.
Mm. Och här ligger, det ser ut som tegelstenar och de är märkta på något sätt.
Ja, det här är tegelstenar. Alla de där stora tegelstenar, de är dubbelt så stora som vanliga tegelstenar. Och de kom fram när man rev den gamla lagorn här. Då dök de upp, så att de fanns inne under här, den här gamla kåken som var från början på 1800-talet.
De ser ju helt felfria ut.
Och det där, då ska, varför det är bokstäver, då ska jag visa. Tyresö tegel gjordes ju, och då är den bokstav T-Ö i klacken.
Tyresö.
På tegelpannorna.
Nu visar Göran.
Det är en tegelpanna från Tyresö tegelbruk. Och det är ju så att tegelbruk, man hade kanske inte tillräckligt med tegel färdigt när man byggde. Det är Tyresö kyrka, ju byggt bara med halva, kyrkan är byggd utav Tyresö tegel och andra halvan utav annat tegel.
Jaha.
Så att vi har en stor sten här, och det är malm. Och den är jättetung den här, och det är malm. Och det är ju malm som vi har hittat nere i Kallfjärden. Vid precis då där åns utlopp, för att man skeppade ju malm från Utö och hälften av malmen ungefär förädlas ju i Tyresö. Och här är ju slagg då ifrån den tiden. Sedan har vi en stor kvarnsten här.
Den är en och en halv meter i diameter,
ja,
säkert,
ja.
Men i två delar.
Och den hittar vi här uppe på mitten av 2005 någonting. I backen precis här ovanför kaféet de uteplatsen.
Ja. Hur kommer det sig att ni hittar saker nu för tiden? Går ni ut och letar?
Eller? Nej, men vi är på alerten. Förut bryr man sig ju inte om det på samma sätt.
Nej.
Utan det man, eftersom vi är intresserade så tittar man och ser att ja, men det här kan ju vara intressant. Här är det ju en råttfälla.
Jaha.
Och den tar man alltså med 4 råttor på en gång.
Och var lägger man osten?
Då lägger man in längst, det är en trälåda som det är 4 hål rakt in i. Och då lägger man betet längst in, ofta var det väl någon fläsksvål eller någonting man la in där. Och sen ströp man råttorna med en snara som är...
Jaha, man apterade den genom att...
Man trycker ner den i det där borrade hålet.
Öglan i hålet.
Ja, och sen då när råttan kommer och sticker in nosen då flyger den upp. Och
råttan blir halshuggen.
Ja. Här är en trehjuling som är ju modern fast den är gammal idag. Ja,
det ser nästan ut som den jag hade när jag
ja,
var liten.
Ja, den här hade mina barn som är över 50 år. Och sen... Och då var den begagnad när de fick den. Oh, och sen har Eriks barn haft den.
30-tal skulle jag gissa på.
Ja, det stämmer nog.
20-tal, 30-tal.
Ja. Och den körde Eriks barn med för fullt ner i lagorn och hjälpte till att skotta. De körde då skiten på flaket.
Ja, är det tippningsbart flak också?
Nej, det är det inte.
Det vet jag, för det var tjusigt, de som hade det.
Ja.
Och här är en sparkcykel.
Här är en sparkcykel som... vi hade som grabbar, Erik och jag. Och farmin hade ju inte haft råd att köpa den, utan vi hade en kompis som bodde i Kristinelund som ligger på Gimmersta, ett gammalt hus. Hans far var redaktör på Stockholms-Tidningen och skrev under signaturen Finn. Men den här kompisen, han hade den här. Men eftersom han befann sig mest här nere på somrarna hos Erik och mig, så drog han ju ner den här sparkcykeln hit och så blev den ju kvar här och har alltid varit här egentligen.
Den är ett stöd på till och med för bakhjulet, ja. Så den kan stå upp.
Ja.
Och vad är det här då? Det ser ut som en sparkcykel,
ja,
på medar.
Det där är en sparkcykel eller sparkmedar.
Sparkskridskor.
Och det kommer också från familjen Haglund på Gimmer eller Kristinelund. Och jag har aldrig sett något liknande.
Beskriv hur den ser ut. Det är en liten mede
ja, där framhjulet
ska sitta.
Istället för hjul så är det medar på den.
Ja, korta medar alltså. En kort mede vid styret och en kort där bak och sen bräda att stå på.
Så att,
du, var det bara rikemansbarn som hade råd med sånt här, tror
jag. Ja, det var det ju. Det här är ju under kriget.
Den här sparkcykeln ser ju hemsmidd.
Nej, den fanns också en svarvat handtag på.
Jaha.
Och det gick sönder. Och då tog farmin och sågade den mitt i tur, den här metallstången upp. Och så gjorde han bara handtagen rakt ut.
Jaha. Det är alltså ett järnstyre kan man säga.
Ja, idag så har det blivit det. Men det gick bra det också.
Ja, det förstår jag.
Sen har vi ju en slunga till honung. En gammal här och den har vi fått uppifrån en i Trollbäcken. Den här slungan. Och idag så går de ju elektriskt och med motor i alla händelser. Och så att då är ju den här omodern och då fick vi ner den hit. Åldern kan ju vara från 1900.
Och här står det gamla skor.
Ja, och det kan vi titta på.
Oh,
vi har massor
många.
Med gamla skor.
Ja.
Och alla dessa gamla skor låg på vinden. Alltså brygghuset som jag pratade om förut. Det var en tredjedel var bakstugan. En tredjedel var slakt och byket, alltså tvätten. Och där var det öppet till takåsen, den tredjedelen.
Ja.
Och då kunde man stå i den tredjedelen och så slängde man upp gamla använda skor som inte gick att använda mer på taket till över bakstugan.
Kunde vara bra att ha kanske.
Det såg nästan ut som att man hade isolerat det taket med skor. Så många var det. Och här har jag då ställt upp en del och så ligger det i lådan där och du har några stycken här. Och sen finns det mer kvar på vinden. så att vi inte plockar ner. Och här kan man se då att strumporna är kvar i skon. Det innebär att halmen som man hade i skon, man hade ju halm, man hade ju gräs från sjögräs och allt möjligt sånt där. Någonting som man måste ha istället, för man hade ju inga vanliga strumpor ofta.
Mm. Och man ser att de är flitigt använda, för de är ganska snedgångna.
Ja, här har vi en barnsko där klacken är ju oerhört snedsliten. Ja. Och då frågar man sig, hur mådde den här barna som hade haft de här när de kom i vuxen ålder?
Ont i knäna, tror jag. Ja, och här hänger det skridskor också.
Ja, det är, alla. Det här är ju gamla skridskor också. Det här är ju snabbt spiskrokeskridskor som är den gamla typen. Och här har vi ju då där man själv hade när man var barn. Så är det ju
man skruvar fast på pjäxorna. Ja.
Pjäxorna, och lika så finns det ju här då andra som man hade bandskruv, mutter och skruv man fixar till. Sen kom man här, jag brukar säga att det här är min huvudkudde, men så är det inte, utan
spikmatta.
Det är till någonting till när man skäktar lin och beredder lin. Så har vi hela den uppsättningen här med lin, beredning, skäkteträd och bråk och så vidare för linberedning. Här har vi med ull också samtidigt då, och får har ju funnits och... Här är grejer då som man hade till får eller till ullberedningen. Här finns det handavare, alltså handborrar som man ju man behövde ju sådana när man skulle bygga hus. Idag har man ju elektriska bra grejer, men då skulle man ju om man skulle borra ihop som man har två balkar och sånt här, så var man ju tvungen att ha en grov borr, och då hade man de här handavarna och drog igenom med, och så kunde man sätta in en dubb sen efteråt. Arbetsgrejer till det. Och här har vi massor med olika hyvlar som vi har, och då en del har funnits här, en del har vi fått utav Tyresöbor och så vidare, och här finns det andra såna här specialhyvlar när man skulle göra fint i trä och hyvlar så att det blir fina, vad heter, ordringar och sånt i träet när man byggde. Så finns det olika grejer här. Ja.
Och här är en pottstol, tror
det
jag.
Det är en pottstol.
För barn, va?
Ja.
Och ni må tro, det är ryggstöd och armstöd på den. Och sen en lucka.
Porslingspotta i den, ja.
Som ett lock som man lyfter upp och så sitter man där. Och så är det en lucka framför själva pottan.
Den kommer från Eriks frus föräldrar.
Jaha, och vilken vacker potta sen. Den är ju porslin och vackert ornamenterad med en blommotiv.
Ja, men så den kommer från Eriks föräldrahem. Eller Eriks frus föräldrahem. Sen har vi en låda här som inte ser så märkvärdig ut. Men på 1920-talet bodde en arrendator här som hette Simon Berg. Och han var åkare i Stockholm också. Så att han bodde i Stockholm under veckorna medan hans fru och son bodde här på Udbe. Så hade de en anställd. Och han hade då lastbil. Och det här är verktygslådan till hans lastbil. Och här står då bilnumret A156 som var bilnumret på lastbilen. Jag, som man inte ser.
Ja, det är alltså en Stockholmsbil som det har tillhört.
Och här har vi ju då, vi har ju ett par sådana här sågar som man tillverkade själv ju utav en granbinge och sen köpte ett sågblad till. Och den här har med största sannolikhet varit Båtsman Lindqvist såg som var på Alstorp.
Jaha. Och det här är sågbladet. Vad kallar man det här? Själva handtaget?
Ja, det är en båge.
Det är alltså en stam eller en gren som
är böjd.
Det är en gren
som man böjde genom att värma upp den först.
Ungefär som man gjorde skidor. Då böjde man ju, värmde man ju också.
Och även stängsel till gärdsgårdar. Så värmde man ju då när man skulle slanerna till att binda gärdsgårdarna med. Mm. Och man kan också se här på en såg som är handgjord, hemgjord, en bågfil typ. Och man ser hur de själva har gjort den och så köpt något blad eller, och satt i den.
Det är ett handtag och ett sågblad och sen bågen är gjord av järn, va?
Ja, utav järn.
Måste en smed ha gjort?
Ja, eller ja, många.
Man kunde lite av varje.
Att torpare och så vidare, de hade ofta två yrken. De var ju torpare och jordbrukare. Men de var skomakare, slaktare, hovslagare och alla möjliga såna här yrken som hörde till att man jobbade med. Så att man hjälpte varandra, precis som man sa att kineserna tvättade varandras skjortor. Här hjälpte man varandra med olika arbeten.
Ja.
Alla kunde inte allt, men någon utav annan torpare kunde någonting då, så gick man till den då. Sen fanns det ju en smed på Tyresögård naturligtvis som man kunde få hjälp också utav. Mm. Men far min gjorde ju det mesta själv och grejade.
Ja. Du sa Tyresögård, vilken gård
godset,
är det?
Godset.
Alltså det är slottet?
Slottet där, godset. Mm. Här har vi då en separator och den kommer ursprungligen då ifrån Dyvik, från Lundqvist där nere.
Ska vi berätta hur den ser ut och vad man hade den till? Längst upp så är det en skål där man hällde mjölken, den nymjölkade mjölken.
Ja, just det. Och sen då vävar man på den och då skildrar den grädden från skummjölken så att säga. Och på det sättet så fick man grädde. Sen har vi ju då olika 50 liters flaskor här. Det här är den gamla ursprungliga 50, den var fyrkantig. Sen blev de runda 50 liters kavarna. Och slutligen kom de i aluminium också. Men det där är den äldsta typen utav 50 liters kavar. Som man körde då med mjölken in till mejeriet. När det väl fanns ett mejeri. Ja. Jo, mjölkbrygga hade vi här.
Mjölkbrygga.
Mjölkpall satt man på, men mjölkbrygga anslöt man med vagnen till. Aha. Och mjölkbryggan stod uppe vid vägen, stora vägen. Så att vi fick köra mjölken härifrån och ner från Alby. De maturas ju om med Alby och Gudby. Och köra upp till vägen och så ställa av de här flaskorna på mjölkbrygga där uppe. Och sen kom lastbilen i modern tid då och hämtade och körde in till mejeriet på Dalagatan.
Jaha, men tidigare fick man köra sin mjölk ända in själv?
Tidigare sålde man
mjölken. Då sålde man den själv?
Ja. Man körde ju själv in till stan och sålde mjölk.
Mm.
Vi har nere på kaféet en bild på Persson och Rundemar när han är inne i stan och har lämnat av och sålt sin mjölk och så vidare. Så att, nej, det var ju att man fick. Och man så rodde ju över från strand över till Saltsjöbaden och sålde mjölk.
Mm.
Och så att det var ju, man, innan mjölkcentralen så var det ju att man fixade det där själv. Mm.
Vagnarna måste du berätta om också.
Ja, jag tycker jag vill hellre berätta om hela den här ishanteringen.
Ja.
För här har vi ett isskåp och det kommer från min frus föräldrarhem. Och isen, man tog ju is på sjön. Det var ju före kylskåp och frys. Då hade man ju is. Och då tog man ju och så la man den isstack med sågspån. Och där höll sig då hela sommaren. Och sedan då sålde man ju och fraktade in till kaféer, restauranger, mjölkaffärer och så vidare, för då alla behövde massor med is i Stockholm. Och då är de här stora issågarna som man tog is i sjön med.
De är flera meter långa.
De är 2,5 meter långa och stora tänder på dem. Väldigt kraftiga tänder.
Lite krokodillika.
Och sedan då är de här tängerna som man bar ut isen med. Och här har du krokar till is som man använder när man drog upp isen ifrån sjön.
Den här tången är minst 1,5 meter lång.
Ja, det fanns olika tänger, du ser det. Det finns mera. Så att det var olika långa och så vidare. Och även de här iskrokarna är ju från 1,5 meter och ner lite mindre. Och här har vi då en prislista på isen också. som talar om från 1917 vad isen kostade när man levererade is in till Stockholm.
Oj, här fick man olika pris beroende på hur mycket man förbrukade.
Ja, och det var till affärer, till hushåll, till återförsäljare och så vidare, konsumenter. Så att här finns det olika priser.
Konsument som förbrukar minst 12 500 kilo per månad eller 500 kilo per dag året om betalar 20, det är väl kronor där då, per ton.
Ja.
Oj. Hade man så stora vågar? Ja, man vägde.
Ja, man visste ungefär med gamla ögonmått.
Är det här gamla tiders kylskåp?
Ja, det här är ju min frus, kommer det från hennes föräldrahem.
Ja, är det ett isskåp som man hade inne i bostaden?
Isen låg i den övre delen, ett isblock här. Och det är ett lock då man lyfter och lägger ner iset i en zinkbalja.
Oh, det är som frysfacken i, ja, på kylskåp.
Och så rann ju vattnet längs kanterna ner. Precis som det gör på ett frys. En kyl idag. Och sen samlas det upp i en låda längst ner.
Oh. Och här inne i skåpet står nu gamla mjölkflaskor. Och faktiskt en det heter inte tetrapack. Men en sån här.
Nej, och den har jag spått bara för att på den stod det. På mjölkförpackningarna här för några år sedan så stod det om blodfläcken på Tyresö.
Oj.
Och därför har jag sparat den för jag tyckte det var roligt att ha.
Är det en saga eller är det...
Ja, det fanns ju en blodfläck på slottet. Och, men här står det att ingen har sett det. Men min klasskamrat, han påstår med bestämdhet att hans pappa hade bytt golvet där uppe så att det fanns ett golv med en blodfläck på som då markisen inte ville ha kvar. Och då bytte han. Men så att det finns, det är, bygger på en verklighet.
Jaha.
Den där sagan.
Mm.
Och du vill gärna prata om vagnarna, men jag vill gärna prata om en annan grej här som jag tycker är oerhört intressant.
Nu låser Göran upp ett skåp.
Jag låser upp ett skåp och visar en korall. Och då kan man undra sig, vad har korall med Tyresö att göra? Jo, båtsman Lindqvist var på 1860-talet ute med fregatten Gävle på en rundresa på ett antal månader. Och då besökte de England och Normandie och runt Medelhavet och så vidare. Och förmodligen har denna tagits hem från den resan. Varför och hur det är. Han flyttade ju båtsmannen till Kristinelund som han byggde då omkring 1900. Eller slutet av 1800-talet. Och sen stod det ju då kontraktet att kåken var ju på ofri grund. Och han fick inte ta dit andra luffare och sånt och bo där. Och han skulle hålla ett nyktert levande. Och det sista, det klarade han inte. Och därför blev han vräkt. Allt då som fanns i huset, det kastades ut i en soptipp. Och en bit ifrån Kristinelund. Och den soptippen har jag varit och letat och gått igenom och hittat det här korallen i. Så att den kommer från Lindqvist och det enda sätt han skulle ha fått den ser det på den här resan med fregatten Gävle.
Ja. Kristinelund, låg det i Gimmerstad någonstans?
Det ligger på Gimmerstad.
Det där gamla huset.
På Prästgårdsvägen.
Ja, just det.
Ja. Det byggdes ut av honom. Kristinelund heter för hans fru hette Kristin. Så att det var ju lite där. Nu kan vi gå till vagnarna.
Ja.
Och där borta har vi en jigg. Och som man har kört med här i puber. Och likaså brukar det stå två stycken vagnar till här. Men nu var vi tvungna att ta del dem för att det skulle vara en bussresa man serverade kaffe här uppe. Och det är en skråkärra och en vanlig trilla. Och de vagnar trillan har ju Eriks döttrar kört mycket bröllop med och så vidare. Och även den andra vagnen har vi kört med. Däremot den här Victorian har aldrig gått. Den köptes och Erik skickade hjularna och bulkade upp nytt gummi på de här till Danmark och gjorde den i ordning. Men sen blev det så att det fanns inga hästar här som kunde dra den. Den är ju tung att dra och man behövde en redig häst, kraftig häst för att dra den, eller två hästar.
Vad kallas den här?
Victoria.
Det är benämningen på vagnen. Sorten. Och det här är, det är en stor,
ja, med vagn
med hjul som är de är en meter i diameter och en stor lädersufflett där bak och en kuskbock.
Ja.
Och sen två säten. Det ena sätet sitter då, det är läderklätt. Och finns under suffletten. Och så är det kuskbock där fram. Och lyktor är det på. Hade man fotogenlampor eller vad hade man?
Ja, det är fotogen, ja.
Och den där jiggen. Ska jag berätta hur den ser ut?
Ja, det är lite lättare. Ännu högre. Det är ju bara två hjul på den. Och den är från en Tidaholm. Den är gjord i Tidaholm, den här jiggen. Och den är ju hjulerna 1,5 meter på.
Ja.
Och
stänkskärmarna är av trä.
Ja. Nej, det är plåt.
Det är plåt, men det är målat plåt. Så att det ser ut som trä.
Och sedan så... Ja, sen var det ju att man körde till kyrkan med en sån här.
Ja. Och det är skinnklädsel i soffan. Det är en enda soffa så jag fick...
Och även här kan man ha lykter.
Ja, och husbonden fick köra själv. Det finns
ja,
ingen
där satt ju hustrun och, eller paret och körde till kyrkan och så vidare.
Och fotsteg. Hur gamla är de här åkdonen? 100, ja, nej, mer än 100 år.
Ja, de är väl, ska vi säga, omkring 1900.
Jaha.
Det är de. Mm.
Ja du, Göran, tiden går.
Ja,
det har gått väldigt fort tycker jag.
Och jag som har så mycket mer att berätta.
Ja, men jag kommer gärna hit någon mer gång.
Ja.
Så du ska ha mycket tack.
Ja, det var roligt att få träffa dig här.
Det
på vårt museet som vi har lagt ner en hel del jobb med.
Ja.
Vi har samlat i många år på det här.
Ja, jag måste fråga dig också. Hur gör man om man vill komma hit och få se allt det här?
Ja, vi har ju öppet vissa gånger och haft då med, i samband med uppbudställning med hembygdsföreningen och så vidare. Men annars är det ju att kontakta Erik eller mig så visar vi ju det här och det händer då och då att vi har privata visningar för folk.
Det kan vara bra att veta. Mm. Du har just hört Göran Magnusson berätta om museet Uddbygårds museum. På Radio Tyresö 91,4. Och jag heter Gunilla Grell Lundgren. Hej då!